Det här är politikens sommarpodd om en turbulent mandatperiod som snart är slut.
Idag om NATO-beslutet.
Det här är politiken med Margit Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Vi spelar in det här i Almedalen, det är därför ljudet är lite annorlunda än när vi sitter i vår krispiga studio.
Det finns måsar i bakgrunden och kan dyka upp en och annan förvirrad seminariedeltagare som inte hittat till rätt lokal och sådär.
Så kan det vara. Det största som hände den här mandatperioden politiskt, det var väl ändå att Sverige ansökte om medlemskap i NATO?
Alltså det mest historiska var det väl ändå. Alla andra saker var ju, det var ju många historiska dagar och mycket unika händelser. Men det här är ju ett beslut som, ja, det går ju ändå hävdat med visst fog att ändra en säkerhetspolitisk doktrin som i någon mening har gällt i 200 år.
Och vi har ju ägnat några veckor på sistone åt att kartlägga den här processen och framförallt hur det gick till när Socialdemokraterna bestämde sig för att vända.
Ja, vi har ju egentligen inte kartlagt hela processen utan en begränsad del som egentligen handlar om när förstod ledande socialdemokrater hur Finland skulle agera i det här. För när väl Finland inofficiellt eller makthavarna i Finland hade satt ner foten så fanns det ju inte så jättemånga alternativ för Sverige.
Den artikel som vi publicerade i Svenska Dagbladet nyligen om det här baserade sig på långa intervjuer och bakgrundssamtal med många av de centrala aktörerna, ett 30-tal ungefär i Sverige och Finland.
Och så hade vi en del spännande dokumentation också som ju var ganska viktigt i arbetet, får man säga.
Från regeringskansliet, ja, dagordningar precis. Och deltagarlistor från Säkerhetspolitiska rådet och kalendrarna som resekalendrarna från statsråden och tjänstemännen bland annat. Men det finns ju en del motsägelser i vårt material som vi också skriver om i tidningen. Folk har dels uppfattat situationen på lite olika sätt.
Ja, men hela den här artikeln får väl sägas vara en förstudie. Det är inte ett avslutat arbete. Det finns mer att undersöka här.
Men om man skulle börja då med den 24 februari.
Ja, det är ju då Ryssland invaderar Ukraina. Det har ju varit en ganska lång upptrappning inför. Men det fascinerande som är så tydligt i de intervjuer vi gör är ju att man är så förvånad i regeringskansliet. Det här har ju andra journalister också pekat på. Mikael Holmström i Dagens Nyheter har ju skrivit artiklar, eller en artikel åtminstone, om detta. Och allt det vi får fram bekräftar ju hans uppgifter.
Att underrättelsetjänsten inte trodde att det här skulle hända trots att det fanns uppgifter på det. Man hade ju fått uppgifter bland annat från USA.
Ja, och man trodde inte att det skulle vara en så stor attack eller en fullskalig invasion. Och faktum är ju att USA hade ju läckt öppet också under de sista månaderna. Jag träffade ju en person i närtid där, precis efter att Putin verkligen hade gått in. En regeringstjänsteman som sa så här: fan, vi har vetat om det här i flera månader, ett halvår. Och vi har bara inte fattat eller analyserat det rätt. Uppgifterna har vi liksom haft, men vi har inte förstått det.
Det hände ju också ett antal saker politiskt om vi nu rör oss i den första veckan. Där man märker att regeringen har lite svårt att hitta rätt. Ja. Sagt. Magdalena Andersson håller ju den här invasionspresskonferensen där hon inte kan definiera ordet invasion och hon blir sur och kräver sin presschef på ett nytt underlag och så får hon en lapp och så säger hon nu ska ni få höra och så står det ingenting på den där lappen och så blir det blir väldigt pinsamt.
På frågan om är detta en invasion så hur definierar man invasion? Svaret på detta är en tydlig aggression och ett brott mot folkrätten. Så kan vi definiera invasion i ett annat tillfälle. Ja.
Det är en stor politisk bråk om ska man skicka vapen till Ukraina, där regeringen har svårt att hitta position.
Och samma sak om försvarspengar. De blir ju politiskt i offentligheten liksom pressade till allting. Samtidigt, de vi pratar med är ju väldigt... De lyfter ju också fram andra saker. Alltså att här händer det liksom stora beslut på väldigt kort tid. Men det var ju kaotiskt första veckan på regeringskansliet. Det är ju svårt att inte komma ifrån den bilden. Och att den hänger ihop mycket med den här förvåningen. Eller en del vill ju absolut inte använda ordet förvåning. För helt förvånade säger man inte att man är. Men man hade ju inte trott att det skulle bli så här. Så någon form av liksom överraskningskänsla präglar ju hela situationen på statsrådsberedningen.
Det pågår ju också en diskussion då på statsrådsberedningen där man ganska tidigt ställer sig frågan hur ska vi mota NATO-debatten? Man förstår att det kommer komma en NATO-debatt och det vill man absolut inte ha ett valår.
Nej, och här beskriver ju en del källor att det är liksom som två grupperingar av dels liksom utrikesmänniskorna och inrikesmänniskorna. Och inrikesmänniskorna är då så inriktade på inrikespolitik, valår, det här är någonting som bara kommer och stör, vi ska försöka ta bort det på olika sätt. Så det är ju ett spår som lever kvar ganska många veckor parallellt med en del andra idéer i regeringskansliet om hur det här ska hanteras.
Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig, så länge jag är försvarsminister, att medverka i en sån process. Det kan jag garantera.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nu har vi på tre riktigt trevliga deals på prylar för hela familjen. Välkommen in och välj bland mobiler, smartklockor, surfplattor.
Allvarligt mamma, kan du sänka?
Ja, eller hörlurar. Vi ses på 3.se eller i din 3-butik.
Den andra veckan in i Rysslands invasion mot i Ukraina, så reser Magdalena Andersson, Peter Hultqvist och ett antal tjänstemän till Finland för att träffa Sanna Marin och Sauli Niinistö, alltså statsministern och presidenten.
Det här är den 5 mars.
Ja, och då har man möten först med Magdalena Andersson, alltså först statsministrarna, och då ses också försvarsministrarna, och sen träffas allihopa lite senare på dagen med presidenten.
I stor grupp.
Och alla de här i Finland kommer ju från olika partier. Sanna Marin är socialdemokrat, traditionellt mot ett NATO-medlemskap. Sauli Niinistö är samlingspartist, alltså moderat. Traditionellt mycket för ett NATO-medlemskap. Men presidenten är ju på många sätt opolitisk.
Ja.
Och driver inte sitt partis agenda på det sättet som en statsminister gör. Försvarsministern är centerpartist. Och de är väl allra mest emot ett NATO-medlemskap.
Ja, men ungefär så.
Kan man säga. Och säkerhetspolitiken och försvarspolitiken och utrikespolitiken hanteras av presidenten och regeringen i samråd. Så att det skiljer sig ju ganska mycket från Sverige. Det är ju som att kungen skulle komma in och vilja vara med på samma villkor. Eller kanske till och med vara viktigare än Magdalena Andersson.
Ja, men det här har ju svenskarna, alltså de är inte obekanta med det. Men så som det blir i praktiken så utgör det här ett dilemma för svenskarna. För de tycker att de får olika budskap från olika finländska aktörer om ett, huruvida Finland kommer gå med i NATO eller liksom överväger det, och två, hur snabbt det i sådana fall skulle kunna ske.
På det här mötet med Sanna Marin berättar då källor för oss, är ändå första gången då man känner att hon låter väldigt annorlunda. Att någonting kanske är på väg att hända i Socialdemokraterna. Hon inskärper att det finns en stor oro i Finland. Och att svenskarna måste förstå att det finska folket har ett historiskt arv. Som påverkar hur de nu reagerar. Och då vid den här tidpunkten har ju också opinionen i Finland svängt väldigt hastigt och väldigt kraftigt. Och det finns för första gången någonsin en majoritet för ett NATO-medlemskap.
Samtidigt så tycker ju svenskarna att Sauli Niinistö, presidenten, ger ett helt annat budskap eller besked. Mycket mer, ja, han pratar mycket mer om problemen eller riskerna med ett NATO-medlemskap och mycket mer avvaktande. Så när de reser därifrån så konstaterar de att de har hört lite olika röster. Och så tvivlar de ju på om Sanna Marin verkligen har sitt socialdemokratiska parti med sig. Hon är en ganska ny partiledare. Och de andra socialdemokrater i Finland som svenskarna ringer och pratar med, de är ju ofta från en äldre generation. Och de säger nej, absolut, vi kommer inte gå med i NATO. Det kommer inte hända. Och så är ju situationen där i vecka 3 också. Då har de ju enormt många VU-möten. Det har de haft i vecka 2 med. Men här är ju... VU-mötena sker ju... Det är liksom 4 stycken på 6 dagar vid ett tillfälle.
Och VU är ju verkställande utskottet. Alltså
ja, förlåt.
Socialdemokraternas... vad ska man säga? Vi brukar ju skämtsamt kalla det för det mäktiga verkställande utskottet. Men det är det ju. Det är ju det organ som har... makten.
Ja.
Och sen är det ju liksom partikongressen i någon slags...
Det operativt beslutande organet, ja, kan man väl säga.
Det är inte det formellt högsta organet, men det är ju på många sätt ändå det. Och där sitter ju många statsråd.
Ja, där. Och där börjar man ju prata om olika alternativ. Som vi förstår det nu så är NATO inte ett av alternativen här, så här tidigt, utan man pratar ju om man ska satsa på att hjälpa till att bygga upp ett EU-försvar, något som Sverige har varit emot. Att helt och hållet rusta upp egen förmåga, vilket skulle kosta jättemycket pengar. Och då den här idén om att fördjupa det bilaterala samarbetet med Finland och kanske ha målet att bilda en försvarsunion eller ett försvarsförbund med Finland.
Ja, och som då skulle vara... Sverige har ju ett väldigt djupt samarbete redan inom försvaret med Finland, men då skulle det handla om en försvarsallians med bindande åtagande, för det är ju det som Sverige inte har, alltså NATOs motsvarighet till artikel 5. Och det är det som då diskuteras, och att det sen skulle vara på något sätt också med USA i nästa led och därmed också NATO.
Exakt hur turerna går i verkställande utskottet här vet vi inte fullt ut, skulle jag säga. Men eftersom det är så många möten och man vet att de här alternativen är uppe på bordet, så får man nog förutsätta att det är ganska livliga diskussioner om det här vid den tiden. Men fortfarande så tänker ju inte svenskarna att finländarna faktiskt kommer vilja ansöka om NATO-medlemskap. Första gången man kan se att det liksom börja sprida sig den insikten eller analysen bland viktiga socialdemokrater i Sverige är ju i krigets fjärde vecka.
Precis, där händer det ju väldigt mycket både i Sverige och i Finland.
Mm.
Men det kanske viktigaste är att det pågår ett SAMAK-möte i Stockholm som leds av EU-minister Hans Dahlgren, och Finlands EU-minister kommer också hit till det mötet. Hon heter Titti Tuppurainen, med reservation för uttalet.
Det är ett fantastiskt namn.
Magdalena Andersson är också i London vid den här tidpunkten. Men på det här SAMAK-mötet, det är alltså Nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté. Alltså det är sossar från Norden.
Det var bra att du förklarade det, för jag tror inte så många...
Nej, det är inte så många som känner till. Det fick inte heller särskilt mycket uppmärksamhet. Det var ingenting som det rapporterades så
hetsigt. Nej, det här är egentligen någon slags internt liksom partimöte mellan partier i nordiska länder. Det är i vanliga fall fullständigt ointressant.
Och där, ja, kanske
för nyhetsjournalister
för
åtminstone.
Nyhetsjournalister. Ja. Ja. Nej, men, och där får man återigen då höra att det finns en tydlig inriktning mot NATO. Och mellan det här första mötet i Finland, där man för första gången tänker det, och det här SAMAK-mötet några veckor senare, så har man ju också träffats på olika EU-toppmöten och där också hört från Sanna Marins tjänstemän att Jo, men det finns en väldigt tydlig riktning mot NATO, även om man inte officiellt säger att beslutet är fattat.
Och här beskriver ju källor hur det blir ett annat tonläge i liksom den interna diskussionen efter det här mötet. Att Magdalena Andersson på ett tydligare sätt säger att vi ska också diskutera NATO. Allt är på bordet. Allt är möjligt. Så om inte hon ändrar sig här så liksom vrids nyansen en aning. Och plötsligt så blir den frågan mycket viktigare. Här har vi också uppgifter som är superintressanta. Men där utsagorna går isär om Ann Linde. Några menar ju att Magdalena Andersson ska ha kontaktat Ann Linde och bett henne vara med på verkställande utskottet. Hon har ingen ordinarie plats där. Just för att i VU-kretsen så var det så få som ville att NATO skulle vara på bordet. Och så många som bara ville prata om den här försvarsförbundsidén. Och att Andersson då skulle tycka att vi behöver stöd för att hålla igång NATO-diskussionen. Och den utsagan bygger ju också på att Ann Linde i det här skedet inte, om inte är för något, och så åtminstone liksom vill åt det hållet eller vill ha den diskussionen.
Samma vecka som det här SAMAK-mötet, då byter Magdalena Andersson statssekreterare med ansvar för utrikesfrågor.
Mm.
Då kommer Oskar Stenström hem från Chile.
Yep.
Och Oskar Stenström har ju en lång och betydelsefull historia i socialdemokratisk utrikespolitik.
Ja, han var ju internationell sekreterare i SSU redan på 90-talet. Typisk högersosse får man väl definiera honom som. Och sen har han jobbat under många år med Urban Ahlin, som var utrikespolitisk talesperson, och just Ann Linde, som var internationell sekreterare i partiet. De tre tillsammans, som en trio, formade mycket av Socialdemokraternas utrikespolitik liksom Anna Linds sista år och åren efter, och inkluderat liksom Mona Sahlin och alla de här kaosåren med Juholt och sådär.
Oskar Stenström har ju också varit statssekreterare sen i regeringskansliet innan han blev ambassadör i Chile, och var ju på den tiden känd som en person som fick väldigt mycket gjort, om man säger så.
Absolut. Och det här skrev ju inte texten, men vi har ju en underbart intressant uppgift om att han blev erbjuden jobbet som kabinettssekreterare hos Ann Linde, men tackade nej.
För att han hade en sån stark Sydamerika-längtan.
Vi säger det nu så kan någon ringa och dementera.
Oskar Stenström kommer i alla fall hem till Stockholm, lämnar familjen i Chile. Sekunden han landar på Arlanda åker han direkt till regeringskansliet, duschar där och går sen rakt in på Säkerhetspolitiska rådets möte.
Ja, alltså, och innan vi tar oss in i Säkerhetspolitiska rådets möte, för det är där det riktigt spännande händer, så måste man ju bara säga att bara utnämningen av Oskar Stenström får ju effekter. Dels för att NATO-kritiker definierar honom som NATO-positiv och tycker att tar det som en indikation på vad Magdalena Andersson vill. Det blir också en stor snackis kring att han dyker upp där mitt i krisen. Och där det görs en stor poäng av det även på det sättet. Att så här, har Karin Wallensten, hans företrädare, liksom inte klarat av jobbet och sådär. Och där har vi gått igenom ganska noggrant. Och det finns ju egentligen ingen dramatik i det där. Det var ju planerat sedan tidigare. Exakt tidpunkt när Stenström skulle komma hem var ju inte satt, men det var klart att Wallensten skulle sluta vid den där tiden.
Det här mötet som Oskar Stenström kliver in på då, sin första dag i Stockholm med Säkerhetspolitiska rådet, det är ju det första av många möten i den här konstellationen. Säkerhetspolitiska rådet är en liten grupp i regeringskansliet. Det var Stefan Löfven som inrättade det här forumet, och där sitter statsministern, utrikesministern, försvarsministern och justitieministern.
Ja.
Och tidigare satt också vice statsministern där när Miljöpartiet satt i regering, så det var en miljöpartist med. Och sen så deras statssekreterare, och sen så kallar man då in myndighetschefer som är med och briefar regeringen. Det är MUST, det är försvaret, det är Säpo,
FRA, det kan vara ÖB, kan vara där, det är inte så jättevanligt. Det är ju som en liksom inre krets i alla säkerhetspolitiska frågor. Och så får de briefings och sen så går myndighetscheferna ut och sen så är politikerna och statssekreterarna kvar och pratar.
Och vi kan ju se när vi jämför de här möteslistorna att efter den 17 mars så börjar det här rådet träffas mer ofta och samtidigt så minskar mötena i verkställande utskottet. Så att den krets som är viktig här blir plötsligt mindre. Det blir Morgan Johansson, det blir Ann Linde, det blir Peter Hultqvist och det blir Magdalena Andersson.
Jag vet att här går ju liksom fokus från verkställande utskottet mer till den här regeringskretsen.
Det hände ju en sak till den här veckan.
Ja, Ann Linde pratade.
Den 18 mars så har vi uppgifter om att hon har sagt till en partikamrat att
Som det är beskrivet så är det ju så här. Jävla Finland, nu kanske vi också måste gå med.
Så den 18 mars har i alla fall Ann Linde förstått läget i Finland.
Ja, men den femte veckan efter kriget som är sen, det är ju den här veckan när Magdalena Andersson och Ulf Kristersson flyger på NATO-övning tillsammans till Norge. Och när Kristersson har skrivit en debattartikel där han säger att om vi vinner valet så går vi med i NATO oavsett vad Socialdemokraterna säger. Så
Socialdemokraterna inte längre vet.
Och nej, precis. Det är ganska mycket inrikespolitiskt liksom käbbel där. Samtidigt så fortsätter ju de här säkerhetspolitiska rådets möten. Och det är ju svårt med dem, för det är ju säkerhetsklassade uppgifter och information där. Så det är ju svårt att få veta exakt vad de säger. Men dels så intensifieras ju mötena och dels så kan man ju faktiskt också stundtals se att de ligger på tillfällen som är intressanta i den interna socialdemokratiska processen, alltså kopplade till stora VU-möten och sådana saker.
Samtidigt så pågår det ju väldigt mycket i Finland hela tiden. Det kommer ju tydliga tecken på att både Sannfinländarna, Centerpartiet, Socialdemokraterna är på väg att svänga.
Ja, under den här veckan och ännu mer kanske i sjätte veckan så säger ju parti efter parti där antingen att partiledaren går ut och säger nu har jag ändrat mig, eller så har de processer där det är så här, partiledningen ber något förtroenderåd som man har kallat inom förtroendet att fatta nödvändiga beslut för rikets säkerhet. Det tidigare socialdemokratiska statsminister, alltså Sanna Marins företrädare, går ut och säger att han är för NATO. Så på det sättet så är det ju även i helt öppna källor en klar upptrappning i Finland. Och några säger ju redan här, eller många i Sverige, alltså att man ser ju tydligt att vart de ska gå. Men svenskarna tvivlar ju fortfarande.
Den 30 mars sätter sig dock Magdalena Andersson i 30 minuter i Sveriges Television med Anders Holmberg. Och det är första gången som hon offentligt låter annorlunda. Då säger ju hon mycket tydligt att hon inte utesluter ett NATO-medlemskap. Och det tas ju emot som en stor förändring. Alltså när man frågar oppositionspolitiker idag, när tror du att de svängde, då pekar alla på den intervjun. Där hände det någonting. Mm.
Därutöver har vi fördjupat vårt samarbete med NATO i form av ökat informationsutbyte i den här situationen. Och vi har nu också bjudit in riksdagspartierna till överläggningar för att analysera den här nya situationen.
Och vår undersökning är ju, vi är väl mer inne på att det hände någonting några veckor innan där. Som gör att hon har det på bordet och kan säga som hon säger i 30 minuter.
Men allt det här handlar ju om hur och när politikerna uppfattar vad som är på gång och på väg att hända i Finland.
Ja.
Vad man gör för analys av det grannland som man faktiskt har rätt så dåliga relationer till och dålig koll på. Och det är ju, beskriver många, en långsam insikt som växer fram.
Mm.
Men den sjunde veckan, då är det.
Ja, för det man kan
tydligt att något har hänt.
Ja, det man kan peka på konkret är ju att de diskuterar ju så att säga alternativ, säger man. Och till slut säger de, försvinner alla alternativ. Och det är när Finland bestämmer sig. Och så frågar man de här olika personerna i Sverige, när bestämde sig Finland då? Och då får man ju helt olika datum. Men för att de uppfattat att Finland har bestämt sig vid olika tillfällen, det är att gå in i olika människors beslutsprocesser och liksom analysprocesser. Men den sjunde veckan är ju den där väldigt många svenskar till slut landar ner i att ett accepterande av så här är det.
Ja, men för det som har hänt är ju att man fortsätter att diskutera det här försvarsförbundet. Ska Sverige och Finland ingå en försvarsallians? Det är ju ett alternativ som Peter Hultqvist jobbar väldigt mycket med. Mm. Det påminner ju mycket om den säkerhetspolitiska doktrin som han har byggt upp under 8 år. Alla de här olika samarbetena. Och de tycker svenskarna att de får lite vaga svar från Finland. Alltså, Niinistö har själv varit ute i Financial Times och pratat om det som ett alternativ.
Ja,
finländarna har varit med i den processen.
Mm.
Men håller ju på att avfärda den. Och svenskarna är lite osäkra. De säger till finländarna, ni måste ge oss klara besked. Det är inte vi blir inte ledsna om ni inte vill ha ett försvarsförbund med oss, men vi måste få veta.
Och avgörande här är ju en resa. Det är ju återigen resorna som liksom, när man frågar människor i regeringskansliet om så här, men ser ni inte vad som står i finska tidningar? För det kan ju du och jag se vid den här tiden också. Så säger de, jo det gör vi ju, men det går inte att gå på sånt. Ska man fatta liksom beslut om sådana här stora saker, så måste man liksom känna det så mycket att man träffar folk, och det kan man inte göra på annat sätt än att mötas och åka dit. Så därför reser de ju till Finland här igen.
Mm, men den 6 april reser ju Oskar Stenström och Magdalena Anderssons andra statssekreterare, eller hon är formellt åt Hans Dahlgren, men hon jobbar åt Magdalena Andersson, Paula Carvalho Olofsson.
Mm.
Det är ju de två som hanterar den här processen väldigt mycket. Och då reser de till Helsingfors och träffar både Sanna Marins och Sauli Niinistös tjänstemän, alltså deras motsvarigheter i Finland.
Ja, och den här resan är ju inte en resa där liksom statsråd eller minister åker med och det är fototillfällen och sådana där saker, utan den här är ju, de flyger ju över Östersjön med enda uppdraget är att så här, nu måste vi få klara besked. Det är en underhandsresa liksom.
Och Mikael Damberg är ju också i Helsingfors samtidigt och träffar näringslivet, och det är också svenska näringslivsföreträdare med. Och för alla blir det ju tydligare och tydligare att det finns inget alternativ. Den här helgen går ju också Erkki
Tuomioja.
Ute i medierna. Han är ju vice ordförande i utrikesutskottet, en liksom känd utrikespolitiker i hela världen. Svenska utrikespolitiker pratar rörande om sin relation till honom som har pågått i många år.
Han går ju ut och säger i Finland att ni borde ju, vi finländare borde ändå ta den här försvarsförbundsidén på allvar. Det är ett sista desperat skrik. Han förstår ju att han har losat den här veckan.
Han säger ju till medierna att Peter Hultqvist har drivit den här frågan, men att den inte längre finns på bordet.
Så någon gång där i sjunde veckan så dör också för svenskarna försvarsförbundsidén, och då har de inga alternativ kvar på bordet av sina tre. De andra två har de avfärdat sedan tidigare. Och då går det ju väldigt fort. Det är 2 VU-möten den där veckan, och plötsligt så ska de börja diskutera en partidialog.
Precis. Och på VU-mötet på den 8 april, på fredagen den här veckan, då har de har VU på morgonen, sen har de säkerhetspolitiska rådet på eftermiddagen, sen ska Stefan Löfven också tackas av i riksdagens sammanbindningsbana, så då måste de allihopa rusa dit. Och här fattar man ju beslut om att inleda den här dialogen i det socialdemokratiska partiet. Och det pågår ju en diskussion, eller det finns en diskussion på VU om detta, där man är oeniga om processen. Därför att Morgan Johansson och Anders Ygeman till exempel tycker att, enligt våra uppgifter då, att så drar man igång en sån här process, då vet alla att det kommer landa i ett ja till NATO. Det finns inget annat alternativ. Och då frågar man sig, är det rätt tid? Gör vi det på rätt sätt? Kommer partiet hålla ihop? Det är ju en nyckelfråga här.
Där är det ju fortfarande lite oklart. Det finns ju också de som säger att Morgan Johansson, Anders Ygeman, som varandes representanter för de stora liksom vänsterdistrikten, vara kritiska i VU-diskussionen, men att det ska ske tidigare och inte direkt kopplat till den här partidialogen, utan mer på liksom synen på NATO i allmänhet. Men det mest spännande är ju att när man lägger det här pusslet, så egentligen känns ju allt klart den sjunde veckan. Här faller ju försvarsförbundet och det finns ingen annan väg. Men en av de här personerna i den inre säkerhetspolitiska kretsen i Socialdemokraterna har ju berättat när han ändrade sig om NATO.
Försvarsminister Peter Hultqvist, han ändrade sig den 11 april klockan 8.15. Det här berättade ju han både i Dalademokraten och i Dagens Nyheter. Han skrev själv i Dalademokraten och han blev intervjuad i Dagens Nyheter. Och det publicerades direkt efter att Socialdemokraterna hade fattat sitt beslut den 15 maj. Det här var ju ett sätt för Peter Hultqvist att också hantera den här jobbiga situationen, att han väldigt tydligt har varit mot NATO. Är han rätt person att då fortsätta vara försvarsminister i Sverige?
Ja, och det han sa då var ju att 11 april, det är ju måndagen efter den här fredagen och helgen när de har haft VU-mötena och bestämt sig för att ha partidialogen. Om den 11 april är också den dagen där partidialogen sätter igång, där man skickar ut pressmeddelande om den. Och han ger ju, det är roligt här för att Peter Hultqvist, när han berättar det där första gången så tänker man att han säger ingenting. Men han har gett vår undersökning väldigt mycket. Han säger att han bestämde sig 08.15 i en krets av förtrogna i ett betongrum på Försvarsdepartementet. Och tittar man, begär man ut och tittar på kallelserna till Säkerhetspolitiska rådet, de är ju offentliga. Och vilka, vilken tid man ska mötas och vilka som ska vara där. Så ser man ju att det här som han refererar är ett möte med Säkerhetspolitiska rådet. Sånt som politikerna där absolut inte vill referera. Så han har ju berättat att han sitter på Säkerhetspolitiska rådet. Det är den kretsen. Och han berättar ju också, för det här mötet börjar ju vid 8 och är schemalagt till 9. Han berättar ju då också att det tar en kvart. Någonting händer på en kvart på det här mötet som gör att han till slut ändrar sig.
Men och det här mötet den 11, på morgonen den 11 april, det skiljer sig rätt så mycket från de andra mötena under våren.
Mm.
Det är inga myndighetschefer med, utan de enda som sitter där är Magdalena Andersson, Oskar Stenström, Morgan Johansson och hans statssekreterare, Hultqvist och hans statssekreterare. Ann Linde är på utrikesministermöte med NATO, så hon är inte där. Men kabinettssekreterare Robert Rydberg är där. Så det är liksom en annan konstellation. Och när man tittar på den som sedan har signerat den här deltagarlistan som alltid görs, då är det Oskar Stenström själv som har gjort det. Vanligtvis är det en opolitisk tjänsteman som är med på de här mötena och gör det. Så det här är ju liksom en annan krets, en inre, den innersta
krets. Ja, och det här är ju känsligt. För det här är ju en socialdemokratisk krets, en partikrets, och det vill ju de absolut inte göra det till när man diskuterar det här med dem, utan de är ju väldigt tydliga med att det är en stor skillnad mellan regeringsprocessen och partiprocessen. Men under de här dagarna när de processerna verkligen går ihop, så förstår man inte riktigt, det är inte alldeles lätt att utifrån i alla fall se den skiljelinjen som de vill peka på.
Men tydligt när man tittar på de här personerna är ju att Peter Hultqvist av allt att döma är sist kvar. Det man ägnar sig åt den 11 april är att få Peter Hultqvist att inse det här.
Vi kan ju genom att kartlägga de andra personerna konstatera att de har ju ändrat sig i analysen av Finland eller i själva sakfrågan om NATO tidigare, och att det är Peter Hultqvist som hänger kvar sist. Så det här mötet, det finns ju goda intentioner på att det här mötet är någon form av övertalningssituation. Peter Hultqvist ska liksom ändra sig, brytas ner, få komma med in i den insikt som de andra redan har.
Magdalena Andersson själv är ju den som människor inte vill riktigt prata om när hon ändrade sig. Hon har inte själv heller velat svara på den frågan, hon har fått den flera gånger på pressträffar. Och det är ju tydligt att våra uppgiftslämnare, de kanske inte kan eller inte vill berätta om när Magdalena Andersson själv ändrade sig. Och det är ju flera som säger att första gången de faktiskt hörde henne säga det var på det här mötet den 15 maj när beslutet fattades. Det finns ju de som beskriver att hon ändå har tyckt att det här har varit jobbigt.
Absolut. Och, att, det, och de är ju ganska trovärdiga källor skulle jag säga.
Ja, men att hon ska ha haft tårar i ögonen på ett möte när man diskuterade det här. Eller att hon, ja men det var en person som sa att det råder här till en nödd och tvungen stämning varje gång som Magda pratar om NATO. Mm.
Men det vi visar är ju att 11 april är det klart. Vid den här tidpunkten har den socialdemokratiska eliten landat i hur det här ska ske. Och det är ju en månad före partistyrelsen tar beslut och man officiellt säger att Sverige bör gå med i NATO.
Och när Finland nu också meddelat att de avser att ansöka om NATO-medlemskap så skulle ju Sverige ensamt kvar utanför NATO hamna i en mycket utsatt position. Så det bästa för Sveriges säkerhet och svenska folkets säkerhet är därför att vi går med i NATO och att vi gör det tillsammans med Finland.
Ja men precis, och det var ju egentligen det som vi tyckte var intressant när vi tittade på den här processen. Alltså den socialdemokratiska teatern. Jag mötte ju också Peter Hultqvist på trottoaren utanför 68, Socialdemokraternas partikansli, där han råkade avslöja för några partivänner att Sverige absolut måste gå med i NATO och inte såg att jag, eller visste vem jag var. Och
det här var alltså under perioden i maj när han absolut inte ville gå med i NATO.
Officiellt inte ville det. Och den här teatern tyckte ju vi var intressant. Alltså partiet ägnar sig åt sin förankringsprocess. De säger en sak utåt men något annat pågår inåt. Men de reaktioner vi har fått på texten, eller som jag har sett, har ju snarare handlat om liksom åt andra hållet. Att man tycker så här, hur kunde de inte förstå tidigare? Hur kunde det ta så lång tid? Liksom omvänt från det som vi tyckte var intressant.
Ja, och det finns väl också de som i partiet menar att det här beslutet skedde ännu tidigare än vad ni förstår. Så det är ju fortfarande en förundersökning här, utan att göra alltså i någon slags polisiär mening. Men det arbetet bör fortgå. Det här är ju de 8 veckor som är de första efter krigets utbrott och de som handlar om just socialdemokratiska elitens inre process. Sen kommer ju hela den här långa perioden av partidialog och sen kommer ju den långa perioden av problem med Turkiet och förhandlingar och Amineh Kakabaveh och
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
PKK och massa saker. Det finns ju mycket utredningar och arbete kvar att göra här för att förstå hur Sverige faktiskt går med i NATO eller är på väg in i NATO.
Verkligen. Hör gärna av er och berätta. Det är semester, men ett samtal kan man ju alltid hinna med.
Vår trafik har fastnat i ett beroende av fossila bränslen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi på Vattenfall hjälper den att bryta sig loss genom att installera snabbladdningsstationer för elbilar på tusentals allmänna platser, köpcentrum och arbetsplatser. Vi arbetar för fossilfrihet.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare Anna Careborg.
Tack för att du lyssnade. Och ta hand om varandra.